Den här dagen för snart 2000 år sedan, tidigt i gryningen, så inträffade den mest omvälvande händelsen i världshistorien. Ja, vi kanske invänder att det blev väl inte någon större skillnad. Ovänskap, maktstrider, förljugenhet, rädsla med mera har väl fortsatt ungefär som förut. Kanske med den skillnaden att en del av det sker i Jesu namn nu. Bibelns svar på den invändningen ser i mycket korta drag ut ungefär så här. Okej, det är sant. Det är sant faktiskt att den där morgonen när Jesus gick ut i graven så föddes någonting nytt i den här världen. Men den nya skapelsen växer än så länge i det fördolda. Som en hemlighet. Varför då? Jo, för kärlekens skull faktiskt. För kärlekens skull valde Gud att inte komma till oss i makt. Så att vi av rädsla skulle underkasta oss honom. Utan för att väcka vår längtan och väcka vår kärlek så kom han och kommer fortfarande i ödmjukhet. Försynt. Och när vi i tro, kanske tveksamt och prövande till att börja med, svarar på hans varsamma tilltal så börjar något nytt ta form i våra liv, i det fördolda. Det som tar form då, det är den nya skapelsen, det är Guds rike. Och Jesus, han har lovat att en dag så kommer det fördolda, det som nu är en hemlighet, att fullt ut träda fram och bli synligt. Och då ska vi alla häpna. Den saken är klar. Påsken handlar om förvandling. Först av allt gäller det ju naturligtvis en förvandling från död till liv. Både för Jesus själv och för alla som i tro förenar sitt livsöde med honom. Att möta den uppståndne är den mest omvälvande händelsen också i våra personliga liv. Det handlar djupast sett om att gå från död till liv. När vi möter Jesus så börjar det eviga livet att gro i det fördolda, visserligen, men redan här i tiden. I påsktexterna speglas den här förvandlingen på olika sätt genom de som först fick möta den uppståndne. Men det handlar inte bara om dem. För när vi läser om människorna runt Jesus så kan vi själva gå in och ta plats i berättelsen. Vi upptäcker att evangelierna är en sann berättelse om våra liv. Att Jesus finns där också för oss. Hur många av er har sett filmen Forrest Gump? En av alla de positiva sakerna med Forrest, det är hans underbara fantasi och förmåga att leva sig in i det som han hör berättas om. Och därför så får vi i filmen plötsligt se honom tillsammans med president Kennedy. Eller någon annan känd person. Då är han inklippt så att säga i en svartvit välkänd nyhetsfilm. En liten filmsnutt så där. Och det är inte så dumt att ha lite grann av den fantasin när man läser evangelierna. Inte minst det som händer på påsken. Men observera att det finns en stor skillnad här. Därför att när vi läser evangelierna så är det i djupaste bemärkelse sant att jag var med. Det är inte bara ett trick. Were you there when they crucified my Lord? Ja, jag var med. Det är sanningen. Jag var där, jag var med. Påskens drama är dramat om mitt eget liv. Korset som Jesus bar var mitt. När han dog så var det i djupaste existentiell bemärkelse jag som dog. Och därför var det också jag som gick ut ur graven tillsammans med honom, levande och fri. Det är påskens stora hemlighet som Gud vill avslöja för oss mer och mer. I Johannes 20, vers 11-29, som vi kommer att läsa en del små steg för steg här, så beskrivs tre olika möten med den uppståndne. Och i samband med det, tre olika förvandlingar. Förvandlingen från sorg till glädje, förvandlingen från rädsla till frid och förvandlingen från tvivel till tro. Och allt detta alltså på grund av förvandlingen från död till liv. För Jesu vänner så var ju korset till att börja med en katastrof. Allt det som de hade hoppats på och levt för de senaste 2-3 åren hade lagts i ruiner. Den som de älskat och beundrat mer än någon annan var död. Han som varit medelpunkten i deras liv och navet i deras gemenskap var borta. Sorgen var gränslös och tomrummet var utan botten. Och det gäller inte minst Maria från Magdala. Och om henne handlar då den första av de tre berättelserna. Det var också det som dikten handlade om, som Renate läste och som var skriven av Ylva Eggehorn. Den här första berättelsen handlar om en förvandling från sorg till glädje. Den nya värld som Jesus hade öppnat för Maria ett par, ja, vi vet inte när, men tidigare någon gång. Den var vacker och den var annorlunda. Men den var förmodligen fortfarande skör. Hon visste förmodligen Maria mer än de andra om hur djupt Jesus kunde förvandla en människa. För när hon först hade mött honom, då hade hennes liv legat i spillror. Livet var färgat av skuld och självförakt. Men så hade Jesus kommit och lyft av de tunga bördorna. Hans blick hade nått in till de djupaste, innersta skikten av hennes personlighet. Och den hade lyft henne ut ur mörker och förvirring, ut ur skuld och skam. Men nu står hon här, hela hennes värld är dränkt i sorg och mörker. Men hon måste ändå få tidigt i gryningen, så fort sabbaten är över, så måste hon få gå till graven och ge sin vän en sista hedersbetygelse. Och när hon kommer fram dit och upptäcker att graven är tom, så är det inte alls någon lättnad. Det är inte alls någon tanke om att oj, han har kanske uppstått. Utan det är väl i förtvivlan som hon skyndar sig tillbaka till Petrus och Johannes för att berätta att någon måste ha varit och stulit kroppen, eller burit bort kroppen, flyttat på kroppen helt enkelt. Så de båda lärjungarna, Petrus och Johannes, följer med till graven. De ser att den är tom. Och det står faktiskt om Johannes att han såg och trodde. Men det sägs inget sånt om Maria. Utan när de andra går hem så stannar hon kvar vid graven. Antagligen för att få vara i fred med sin sorg. Och så här berättar Johannes då i Johannes 20, vers 11-18. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Han svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade, om det är du som har burit bort honom herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom, Rabboni. Det betyder, det hebreiska betyder mästare. Och Jesus sa, rör inte vid mig. Eller om vi ska översätta det kanske ännu bättre, håll inte fast mig. Jag har ännu inte stigit upp till min far. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min far och er far, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Observera hur varsamt Jesus rör vid Maria och hennes sorg. Han avslöjar inte på en gång vem han är, utan han börjar med en fråga utan att säga hennes namn. Varför gråter du, kvinna? Och medan hon står där då, än så länge förmodligen bara halvt om halvt vänd mot honom, så får hon alltså hjälp att sätta ord på sin sorg. Fast den sinnet fortfarande är höljt i dimmor och hon inte ser vad det är som håller på att hända. Vem hon pratar med. Utan det är först när han uttalar hennes namn som dimman lättar och hon känner igen honom. Och då vänder hon sig om helt och hållet och möter hans ansikte. Och då han som redan tidigare har rört vid hennes djupaste identitet, han som tidigare har kallat henne ut ur kaos och mörker, han kallar henne nu. Den andra berättelsen handlar om hela lärjungagruppen och den beskriver en förvandling från rädsla till frid. Och det börjar så här i vers 19. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Det har hänt väldigt mycket den här dagen. Men det är ändå så att rädslan håller kvar sitt grepp omkring lärjungarna. Alltså trots rapporterna från Maria och de andra kvinnorna som har varit vid graven och trots hälsningen från Jesus. Och trots att också Petrus och Johannes sett den tomma graven så är rädslan kvar. Alla lärjungarna har alltså hört den här otroliga nyheten att Jesus lever. Och just därför, för att det är så otroligt, så har de svårt att ta det till sig. Det är för bra för att vara sant. Det kan också vara en källa till tvivel. Det är helt enkelt för bra för att vara sant. På det hela taget så är nog lärjungarna rätt förvirrade och har svårt för att tänka klart. Det är ingenting de senaste dagarna som har stämt med deras förväntningar. Allting är obegripligt, annorlunda. Det som först hände var allt för tragiskt och det senaste var bara allt för fantastiskt och osannolikt. Och så mitt i allt det här då så hänger ju ett stort hot över deras liv. Alltså, vad kommer folkets ledare, de som korsfäst eller som fick Jesus på kroken så att säga, vad kommer de att göra med hans lärjungar? Det är därför de sitter här inlåsta i rädsla. Och då, rätt in i det låsta rummet så händer det. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid åt er alla. Återigen, se hur varsamt han för sina vänner från rädsla till frid. För att ingen ska tvivla på att det är han så visar han dem sen sina händer och fötter så att de kan se att det är han som blev korsfäst. Och så berättar, jag gillar det, när Johannes väldigt enkelt och håsfritt konstaterar att lärjungarna blev glada när de såg Herren. Tacka för det. De blev glada. Och så fortsätter han. Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Alltså den frid som Jesus ger är inte tänkt som en passiviserande huvudkudde. Utan han ger ett uppdrag till sina lärjungar. Ett uppdrag som kommer att ta dem i anspråk helt och hållet. Rakt in i den hotfulla omgivningen så skickar han dem med budskapet om förlåtelse och befrielse i hans namn, tack vare korset. Så förvandlingen från rädsla till frid är samtidigt en förvandling från modlöshet till mod. De får mod nu att lämna sitt gömställe och deras handlingsförlamning släpper. Och om bara några veckor så är det pingst och då kommer kraften. Men redan nu så får lärjungarna en föraning av det där när Jesus andas på dem och säger: ta emot helig ande. Men så var det en lärjunge som missade det här härliga mötet, och det var Thomas. Då kan man fundera på, hade han medvetet valt att isolera sig? Det är nästan vad jag föreställer mig, men vi vet ju inte. Men jag tänker mig att han kanske var så funtad så att han hellre gick ensam med sin smärta än att söka lindring i en grupptillhörighet. Ingen billig tröst för Thomas, tack. Det är alltså om honom, sanningssökaren, som den tredje berättelsen handlar. Och där beskrivs en förvandling från tvivel till tro. Och då läser jag vers 24 och 25. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. Och i grekiskan så är det ännu starkare. Han säger: jag kommer aldrig någonsin att tro det om jag inte själv får den här erfarenheten. Man kan ju bara föreställa sig med vilken glödande entusiasm de andra lärjungarna berättar om sina fantastiska upplevelser. Och jag tycker också man kan föreställa sig hur det känns för Thomas. Vi kanske alla har upplevt det någon gång, hur lätt man blir på sin vakt inför andras trosvissa vittnesbörd, när man själv känner sig lite avslagen och kanske desillusionerad. Men om det då ändå finns en äkthet i orden, så känner man kanske ändå trots allt att hoppet börjar röra sig under det frusna. Och var det inte så för Thomas kanske, att det fanns en förhoppning? Tänk om det här ändå var sant. Och Thomas är ju så funtad att han måste gå till botten med det här. Han kan inte bygga sin tro på andras erfarenheter, utan han måste få en egen erfarenhet. Och kanske var det ändå det där envisa hoppet som gjorde att han var med en vecka senare när lärjungarna samlades igen. Om det här nu trots allt var sant, och om det nu möjligen skulle hända igen, så vill han inte missa det. De sitter fortfarande, kan vi lägga märke till, bakom låsta dörrar. Så det är rädslan för judarna, alltså ledarna då, har inte gått över än. Det tar ibland tid när Gud gör någonting i våra liv. Jag läser vers 26-29. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida, tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Men tänk att Thomas fick det han bad om. Därför kommer evangeliernas starkaste bekännelse, starkaste trosbekännelse, kommer från denne som vi kallar tvivlare. Vi borde kanske hellre kalla honom för Thomas sanningssökaren eller Thomas bekännaren. Han är ju, så vitt vi vet, den första som tilltalar Jesus som Gud. Alltså inte bara Guds son då, utan Gud. Det står inte i texten, men när jag som Forrest Gump har gått in i texten och varit där, så ser jag framför mig hur Thomas faller ner på knä när han säger det här: min Herre och min Gud. Och när jag lyssnar så hör jag hur rösten brister. Och han faller i gråt när han säger det här. Så vi kan kalla Thomas också för Thomas tillbedjaren. Detta är tillbedjan. Låt oss be.